Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Alla tittar och allt är till allmän beskådan, och till och med på jobbet kan det vara så att om man går ut ur sitt rum så möter man folk som tittar och kanske vill ha någonting av en eller positionera sig eller så här. Och det är ganska få som man bara kan ta av hela rustningen med på något sätt. Och luta sig inåt och kanske vara ledsen och arg eller säga, vad fan gör vi nu?
Hon är en av de partiledare som haft kortast tid på sig att uträtta något på jobbet. Hon fick 996 dagar, vilket i alla partier är exceptionellt kort tid, och särskilt då i Moderaterna. I oktober förra året avsatte så Anna Kinberg Batra och efterträddes av han som i folkmun ofta kallas värvet avsnitt 332, eller Ulf Kristersson. Hon som var välmeriterad och hade lång erfarenhet av olika poster inom partiet hade ett rätt otacksamt uppdrag. Att ta över efter Fredrik Reinfeldt när hans regering fallit efter valet 2014. Och i ett knepigt parlamentariskt läge där Moderaternas opinionssiffror fortsatte att rasa och hon lyckades liksom aldrig vända den skutan innan hon fick avgå. Och även om det fanns människor som trodde på henne var kritiken också massiv och rörde allt från kommunikationsproblem till allmän tråkighet. Men när nu Anna Kinberg Batra är fri sedan drygt ett år är hon allt annat än tråkig. Och till Mariaberget kommer hon med en ny bok inifrån som vi strax ska prata om i värvet avsnitt 346 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och Acast som utgivare. Här är hon, Anna Kinberg Batra. Hur mår du?
Bra, lite förkyld och hes ska jag varna lyssnarna för. Ja. Men det är väldigt roligt att vara här.
Men det ger dig lite så här whisky-tambre.
Det kanske var bra, podd-tambre liksom.
Ja. Har ni en rejäl så här drinkvagn hemma?
Nej.
Nej. Det känns annars. Ni skulle kunna ha en drinkvagn. Kanske en sån med jordglob.
Så där borgerligt och konservativt, tänker du. Men jag lever ju med en komiker, nu kan jag liksom skylla på det.
Ja, att det är han som har släppt hemma sprit, tänker jag.
Att han skulle kunna det, ja. Ja. Från sitt rockstjärneliv.
Ja. Men ja. Nej,
nej,
inget bars.
Vi har sprit hemma, ja, ah, okay. Men inte något borgerligt skåp.
Sådär. Nej, jag förstår.
Gömt så att barn inte når på ett oglammigt ställe.
Ja. Ovanför kylen.
Typ.
Mm. Du, jag funderade på vad som är liksom min top of mind-fråga till dig. Har du någon gissning på vad det skulle kunna tänkas vara?
Jag har precis skrivit en bok om hur jag blev av med jobbet, så kanske...
Nej.
Eller whisky.
Ja, ish.
Eller komikern.
Nej.
Någon av dem.
Nej.
Whisky hade varit ovanligt.
Jobbet är väl det som är, det är där det bränns mest.
Ja.
Nu kommer den.
Ja.
Hur bitter är du?
Ah, inte alls.
Nej, du verkar inte superbitter ändå.
Jag har inte det i mig, tror jag. Man kan ju ta sånt här på olika sätt. Jag misslyckades, jag blev av med jobbet och tidigare och sämre och oväntat och så jämfört med vad jag trodde. Det tycker jag alltså är dåligt. Men bitterhet tror jag är en egenskap. För mig betyder den att gå och bära på en massa oförrätter länge. Det hör ihop med långsint, det hör ihop med hämndlysten och så. Och det har jag inte i mig. Jag är väldigt obittert lagd. Så jag kan vara ledsen och arg och förbannad och tycka något är orättvist och alla sådana grejer. Och sen borstar jag av med det och bryter ihop och går vidare på något sätt. Så har jag alltid funkat.
Men hur gör man det då rent faktiskt?
Det får ta tid, tror jag. Jag har en vän som gick igenom en skilsmässa ungefär samtidigt som jag då slutade som partiledare. Och utan att jämföra dem i övrigt så finns det ju finns ett par paralleller. Alltså det är sorg och smärta och man gick in i någonting för att man trodde på det och gav mycket av sig själv. Och sen blir det inte så och det är dåligt. Och det måste man ta sig igenom lite som sorgarbete, tror jag. Och det får ta den tid det tar och det tog åtminstone flera månader. Det har gått åtminstone över ett år nu, så jag tror att jag börjar komma ur det. Men man måste fatta att det är en rejäl smäll. Och det blev jag påmind om några månader efter också. När jag trodde att så här, ja, men nu kan jag börja ta tag i allt möjligt. Och så fick jag en liten backlash på det, rent fysiskt faktiskt.
Ja, du skriver om det. Du var på sjukan.
Mm.
Berätta mer om det. Alltså det var någon slags stressreaktion.
Ja, det var det nog. Det var det nog. För att jag... Jag hade, tyckte jag då, liksom, jag hade sovit och återhämtat mig och suttit och pratat och ältat och hållit på och liksom gråtit färdigt.
Terapeuter?
Ja, absolut. Ja. Det också.
Och I pluralis?
Nej, men en coach som jag anlitar och anlitade extra mycket då. Och hobbyterapeuter i form av familj och vänner som fick ta emot det ena efter det andra som jag började få ur mig på något sätt. Och rent fysisk återhämtning i början. Alltså bara sova i kapp och bli ledsen och arg och låta det gå över igen och tänka igenom den här delen av ett förlopp och vara på det ett tag och så här. Sluta drömma om ardrömmar, alla sådana grejer. Men och sen tyckte jag att jag var på benen igen. Det var inga riktiga mardrömmar. Men det
ja,
var...
du förstod att jag kände att jag måste ställa en följdfråga på det.
Ja, men jag drömde om liksom, situationer i jobbet. Så mellan dröm och verklighet var jag ju absolut. Men okay. Liksom, det hela, alla sinnen bara ältar det som precis har hänt. Och när jag var ur det och mådde bra igen, tyckte jag, så började jag liksom hugga tag i grejer och tacka ja till något uppdrag och sådär. Och sen så åkte jag till London på uppdrag av en fin konsultfirma som ville anlita mig och kände mig lite så här på igen. Och det gick väl egentligen bra. Och så var jag jättetrött efteråt och tyckte det var inte så konstigt, för det var första dagen på länge som jag hade haft fullt program och gått upp jättetidigt och flugit och hållit på och sådär. Men sen mådde jag inte alls bra, och sen så vaknade jag då på morgonen och hade ont i ryggen, väldigt ont i ryggen och svårt att andas, och det gjorde ont när jag andades. Och jag inser att jag måste ringa efter hjälp då. Först tyckte jag det var onödigt så. Men sen åkte jag in med ambulans. Och då misstänkte de att jag hade propp i lungan. För det kan hända. Och jag har haft propp förut och legat på sjukhus med det. Så det tog de på stort allvar då.
Men känker du varann?
Nej, men jag måste ta sprutor när jag flyger långt.
Ah, okay.
För det kan hända igen. Och det har du inte gjort då. Men det, jag är liksom blodproppsriskpatient. Och då höll de på med mig en hel dag där och satte alla möjliga små gummiploppar på mig och klämde och kände överallt. Och jag låg mest och ja, somnade om igen och kände mig matt. Och det fortsatte göra ont i ryggen. Men det var liksom inget sånt de hittade. Däremot så såg de vissa symptom på överansträngning. Och det kan man ju skratta lite åt så här efteråt. Inte då kanske egentligen. Jag skrattade nog till lite då. För det hade jag väl då. Det var inte så konstigt. Och det kan komma senare. Det är inte ovanligt alls. Då, så.
Men nu mår du liksom bra på det viset.
Ja, men det tror jag.
För nu har du ju precis, eller nu är du väl mitt uppe i en riktig jävla pressvända igen med din bok. Och du ger intervjuer och träffar folk.
Dig, till
ja.
Exempel.
Ja, exakt. Mm. Och hur känns det då?
Det är lite spännande och lite omtumlande och kännbart så. Mm. Jag tyckte det var ganska skönt att ligga lågt ett tag när man har varit så mega exponerad och haft allas blickar på sig. Mm. Så jag tackar nej till alla möjliga mediegrejer under året som gick. Och under valrörelsen hade jag ju kunnat vara en sån här föredetting som kommenterar och recenserar mina efterträdare så här, varje dag om jag hade velat. Men jag vill inte göra det än. Hade jag tänkt. Så jag tycker det var ganska skönt att ha lite lägre profil. Jag har fått publicitet för en livstid. Men det var kul och jag bestämde mig någonstans i vintras för att jag skulle ge mig på att skriva bok. För alla andra har haft så mycket åsikter om hur det har varit. Men det är väldigt få andra som har varit där själva. Mm. Och det började jag känna liksom lust att beskriva och skriva ner. Och då måste man ju åta sig två fruktansvärda moment. Det ena är ju själva deadlinen och korr och manus och sånt. Det är ett projekt som måste hållas inom vissa ramar. Det är ju hemskt. Och det andra är ju att ge ut den. För nu kan jag inte skylla på någon annan. Eller nu kan jag inte säga att åh, det här är en del av mitt uppdrag, förstår ni, och partiet kräver och så här. Utan det här måste jag ju stå för själv. Mm. Det är pirrigt.
Och du har skrivit den själv. Du använder ingen spökskrivare och så där som folk gör.
Skrivit själv. Mm. Brottats med redaktörer som har påpekat saker ibland. Mm. Typ att det här är bara politiker som bryr sig om, eller det här är obegripligt eller så. Mm. Men det är min text.
Och liksom den processen då, alltså, hur såg ditt liv ut när du tog det beslutet? Var du ledig? Du gick hemma i någon slags flisbyxa och...
Jag har ett par fruktansvärda, numera grå gamla velourbyxor som jag gärna går omkring i hemma. Men det tröttar man... Jag är rätt social varelse ändå, så jag tröttnar på det ganska snabbt. Och träffade folk, det kände jag behov av. Och satt och pratade, och det var nog lite där ur också som det föddes den här idén. Och sen fick jag kontakt då med Handel som knöt mig till sig under vintern. Och då satt jag med ledarskapsforskare också och ältade allt som hade varit och satte det i lite sammanhang och fick lite feedback och så. Och där ur föddes det väl. Så ja, någonstans efter årsskiftet var det väl kul att ta tag i det och sätta lite fason på det. Och sen började jag skriva i februari. Mm. För jag hade ju mer fritid, så jag kunde åka bort en vecka extra innan vi skulle ha sportlov med familjen. Mm. Så där satte jag mig och liksom satte igång.
Var är det rent geografiskt?
Rent fysiskt var det just då utomlands, men sen har jag suttit hemma. Mm. Och sen har det varit några perioder där jag har suttit i stugan på landet och bara varit bara jag nästan dygnet runt och bara malt.
Har det varit kul?
Nästan jämt. Jag gillar att skriva, men det är ett stort projekt att skriva bok. Så ibland har jag undrat, liksom, var det nödvändigt att göra en hel bok av det här?
Du är duktig på att skriva, tycker jag.
Tack.
Ja. Och jag vet att det var ju lite planen att du skulle jobba med det.
Ja, jag hade någon. Vissa har ju rockstjärnedrömmar, jag hade journalistdrömmar mera när jag var yngre.
Läst mycket Tintin, eller?
Ja, och böcker och deckare och sånt där mycket när jag var liten. Rysare och sånt, kommer jag ihåg. Och sen så jobbade jag på Svenska Dagbladet 2 somrar för 20-25 år sedan. Och skrivit bok förut. En liten en på Timrå, men ändå en bok. Så.
Men du, jag undrar liksom, när du slutade som partiledare. För du sa att du hade pratat med en coach och sådär. Alltså, tog din arbetsgivare hand om det? Eller var du tvungen att lösa allting själv? Var du ute i kylan liksom?
Det löste jag själv.
Okay.
Sen har jag haft sån hjälp inom, som under partiledartiden också. Och när jag var gruppledare i riksdagen, det första jag gjorde var att anlita coacher som skulle stötta både mig och de som har andra tunga uppdrag där. Det tycker jag man ska jobba med proffsigt. Men när det här uppdraget slutade, då slutade det ganska tvärt. Mm. Sådär. Och då får man klara sig själv. Sen har jag i och för sig goda vänner där inne. Det är en del av... En del av berättelsen nu handlar ju om vilka som inte ställde upp på slutet och det blev lite tyst på sina håll och så här. Men några av mina allra bästa vänner kom ju från att ha jobbat politiskt och några av mina allra närmaste vapendragare var ju kvar och några var kvar på insidan och ställde upp enormt såklart ändå, rent mänskligt och i sina positioner också.
Så telefonen slutade inte ringa helt liksom?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Och sen så var det ju... Jag blev ganska glad att få tillbaka lite tid och utrymme för liksom, ja, men familj och vänner och sitta med den nyskilda vännen till exempel och sitta i timmar och prata om det. Det kunde jag ju faktiskt inte ordentligt när jag var partiledare, så det hade jag saknat, det här resten som inte är tjänstutövning och familjens överlevnad på något sätt. Det hade varit för lite plats med det. Så det tyckte jag ändå var skönt att ha.
Hur är David Batra som tröstande axel då?
Väldigt, väldigt bra.
Har man lite förtjänst?
Ja, men visst har man det.
Ja.
Och han är bra på att spana in och känna in. Och det gör ju nytta även i sånt här. Och det fina med att ha någon, att vi liksom, han inte jobbar med mitt förra jobb alls. Men ändå är väldigt samhällsintresserad. Det är att han kan se saker mycket nyktert ibland och ganska spot on. Och precis när jag tänker att ja, men du fattar inte det här, så är det precis det han gör. För att han inte är insyltad själv. Mm. Då ser man det klarare ibland också. Mm. Och vet ju hur jag funkar.
Ja, det är klart. Men du, hur tänkte du när du censurerar ordet fan i boken?
Gör det?
Ja, det kanske står F-N.
Ja, någonstans. Det står ju könsord på minst 2 andra ställen. Alltså, det är nog lite blandat.
Vilka då?
Det står fitta och fuck.
Jaha.
Får du titta efter. Ja. Så det var nog en, just texten kanske flöt bättre om man censurerade lite där kanske. Ja.
Men fitta och fuck, det släppte ni igenom.
Fitta kan ju skylla på populärkulturen då, för det är ju en översättning av ett Game of Thrones citat. Mm. Och sen så står det fuck på ett armband. Jag har ett sånt på mig nu. Fuck cancer står det. Mm. Och så höll jag upp det lite så här. Det hörs ju inte det, men jag höll upp det lite i öronhöjd typ att jag drog till håret eller något sånt där vid något tillfälle och blev fotograferad när jag gjorde det. Och den bilden är med i boken, för den är så här ett tecken på 2 saker egentligen. Det ena är att allt kan få medial uppmärksamhet. Det var någon engelskspråkig journalist som kände sig lite kränkt av det där och tyckte det var upprörande och så att jag använde det ordet. Men det andra är att jag förlorade både flera vänner och min pappa i cancer. Så därför jag går och bär på det här armbandet och pillar lite på det ibland och tänk på dem. Och om någon känner sig kränkt för att det står fuck framför, då får de väl liksom göra det.
Mm. Du, just nu när vi sitter här så är det ju en regeringskris av Guds nåde. Du som ändå är politiskt intresserad, för det är du väl fortfarande?
Ja. Absolut.
Varför har det blivit så här?
Det jag tror händer nu är ju att gamla höger-vänsterskalan krockar med den nya värderingsskalan. Det beskrivs på olika sätt, Galtan-skalan ibland. Sådär.
Vad sa du för ord?
Galtan kallas den ibland. Right. Kärt barn har många namn, men det är inte samma höger-vänster-konflikter bara som det var förut. När jag gick med i MUF så var vi var höger och sossarna var vänster. Och de hade makten och vi ville ha frihet istället. Och så hade vi fest. Det var ju inget svårt att hålla reda på något sätt. Och man kunde vara lite mer konservativ och gilla så här, kungen och kyrkan lite mer. Eller så fanns det vi mer gayvänliga stockholmare som hade kompisar som var från andra länder. Och det var lite mer liberalt. Och så kunde vi vara med i samma utan att bli osams. Och nu är det andra spänningar mellan konservativt och liberalt. Och sen finns också hela den här frågan om vad ska man göra med extrempartierna, särskilt SD, som har extrema rötter och allt det där. Och då krockar de. Och det är det som händer nu när två partier röstar emot sin egen statsministerkandidat och så blir alla jättearga. Och så har det fortfarande inte bildats en ny regering. Fast vi hade väldigt högt valdeltagande och alla har gjort sina val och sen blir alla jättearga på att det här är svårt att få ihop. Men det är det ju. Och det har det varit i flera år. Och en stor anledning till att jag fick dåliga siffror och att folk var otåliga och liksom frustrerade och sådär i Moderaterna under min tid var ju precis det här. Och det har alltså inte försvunnit. Det var inte bara mig det var fel på, utan det är det politiska landskapet som har förändrats något enormt. Både här och precis som i andra länder också. Det ser du hela Europa och USA också.
Hur tycker du Ulf Kristersson har skött sig då?
Nu har jag ju lovat att inte bli en sån här som före detta partiledare som håller på att recensera mina efterträdare i media. Så han har ju samma problem. Vi jobbade ju ihop väldigt nära. Så det är ju ett skäl till att jag inte vill hålla på och härja med dem offentligt. Så, utan jag hoppas ju att han reder ut det här och han kan ju mycket väl bli statsminister när det här är färdigt till slut. Och han vet ju nu precis hur svårt det här politiska läget är. Att hur man än gör så är det några som blir jättearga. Och om man inte gör något så är det några andra som blir jättearga. Och sen är det inte så många man kan lita på och prata med när man är partiledare. Det har han ju sett på väldigt nära håll i många år. Och nu står han ju där själv och känner nog precis så.
För det här du pratar om egentligen, alltså om jag får gissa lite hur det gick till, så var det ju så här att det gick skitdåligt för Moderaterna. Du tar över. Partiet känner att någonting måste göras. Du bjuder upp till dans med SD. Tycker egentligen att det är en ganska dålig idé, men det krävs av partiet. Sen så visar det sig att när ni då har bjudit upp till dans så var det en skitdålig idé, för ni får ännu mindre stöd därför att alla blir besvikna på er. Och de som ville att ni skulle dansa med SD hade redan gått dit. Varpå du får klä skott för hela det här och får avgå. Det är min analys.
Både håller med och sätter emot lite.
Okay.
Om vi börjar med dansandet då, för att det ska vara helt klart för lyssnarna. Så särskilt danssugen var ju inte. Men vi hade provat då i flera år att, som vi uttryckte det förr då, inte förhålla oss till Sverigedemokraterna. Och sen så hade vi pratat om deras rötter. Alltså vit maktrörelsen. Riktigt, riktigt obehagliga grejer. Och sagt att därför ska vi inte liksom prata med dem. Och då hade de vuxit och fått nya väljare som inte heller delade deras värderingar men som ville protestera, däribland mot oss och sossarna, och det började bli ett problem. Så var det ju. Och jag blev inte mer danssugen av det, men vi började ju lära oss att se då på ledningsnivå att det här med att demonisera, om man kallar dem det då, ställa dem utanför och säga det här är ett fenomen som vi tar absolut avstånd ifrån. Det hade låtit dem äta sig tjockare och tjockare på vår bekostnad utan att granskas för sina värderingar, för att det är massa konstiga människor i det här partiet som inte förtjänar att ta ansvar och så här. Det hade inte de fått tillräcklig kritik för heller. Och samtidigt då så hade vi avstått från att driva våra frågor för att vi tyckte det kändes lite obehagligt om de röstade på oss, och vi kastade den skulden omkring oss här mellan riksdagspartierna. Det var bara de som vann på det och vi förlorade på det, och det vill jag ändra på. Det gjorde ju inte att jag var mer sugen på deras värderingar och så. Du har ju rätt i att det var mer och mer frustration om det i partiet, för det var det. Först hade vi ju förlorat valet ordentligt förra gången då, 2014. Och SD hade fördubblats i det valet. Och sen så gick det rätt bra i början. Som bäst hade vi siffror på 27-28% någonting. Det var ju jättekul. Och sen så började då under hela 2016, när då Trump växer till sig i USA och populismen fortsätter växa i andra europeiska länder, då började det mullra i leden här hemma också. Decemberöverenskommelsen har då fallit.
Och snabb faktaruta på den var att alla partier kom överens om att låt inte SD få någon makt.
Det var tanken.
Ja.
Och det hade vi gått till val på 2014. Vi skulle hålla ihop alliansen och hålla SD utanför. Och ur den logiken föddes decemberöverenskommelsen när det var regeringskris i december 14. Och så föll den hösten 15. Och då hoppades nog många borgerliga väljare att det genast skulle bli borgerlig regering igen. Och det blev det ju inte, eftersom det var samma valresultat och samma mandatfördelning och vi fortfarande hade förlorat valet 2014. Det tror jag var grunden till att de var så frustrerade och otåliga egentligen. Och sen så ökar det här 2016. Så vad vi än gör politiskt och vi lägger förslag om skolan och försvaret och polisen och kommer igång rätt bra, tycker vi själva. Och så möter man då väljare och medlemmar och det enda de pratar om är decemberöverenskommelsen fortfarande. Och ja, men fäll dem då, menar de regeringen. Eller använd högermajoriteten, sa de. Och vi försökte förklara att det här är inte så enkelt som höger och vänster och så här. Men den här frustrationen stod liksom i vägen för det politiska innehållet. Och det börjar bli ett problem och så börjar vi falla i mätningarna ordentligt från 27-28% i början på 2016 på våren till runt 20 på hösten. Och det här är så länge sedan att det var uppfattat som ett stort problem att ligga strax över 20. Och där kom det här trycket då på att säga, men ni vill ju ha en budget, säg det rakt ut nu istället. Fast vi visste att de andra allianspartierna inte höll med. Och haken med det var ju då att då syntes det att alliansen inte var överens. Istället för att skyla över det och inte göra så mycket så blottade ju den här sprickan. Och då får jag mycket av skulden för det eftersom jag säger det. Jag är störst och säger det. KD hade sagt det tidigare, men det blir inte samma reaktioner då. Men Moderaterna har ett större ansvar, tycker alla, för att hålla ihop. Så då blev det ett väldigt liv och kanske var det för sent, ja. För då slutade vi tappa väljare till SD, kan man se i våra så här. Ja, vi höll ju på med mätningar själva och tittade lite på dem. Fast man ska inte jaga upp sig på mätningar, men de fanns ju. Men de kom inte tillbaka. Och när vi började fråga dem efter ett tag så var ett svar vi fick att de inte litade på oss. Så vi behövde ompröva politiken efter valet eftersom vi hade förlorat. Men när vi gjorde det så tyckte de inte det var trovärdigt. I alla fall inte tillräckligt för att komma tillbaka.
Röstade du på Moderaterna i år?
Ja.
De jävla svikarna.
Jag är fortfarande medlem också.
Ah, okay.
I kompisar också, de flesta.
Du, nu fick jag ju aldrig intervjua dig när du var partiledare. Men jag kan ju ändå fråga dig kanske vad din vision för Sverige hade varit om du hade blivit statsminister.
Jag hade gärna hunnit vara med i Värvet. Jag tycker det är en väldigt bra podd och sett fram emot faktiskt att få vara med.
Tack.
Men jag hade så här grundtema som hette Sverige kan mer. Och det syftade ju på att vi måste ju stärka konkurrenskraft och skola och sånt där i en värld som ställer helt nya krav. Det låter så här politikerklyschigt nu, hör jag när jag sitter här. Men på det stora hela är det så här, Sverige 2014 var rikt, mådde ganska bra. Väldigt många hade fått det mycket bättre under ett antal år. Men, och det finns ett antal men i form av så här, digitalisering, robotisering, gamla jobb försvinner fortare än någonsin, osäker omvärld, andra länder växer till sig och tuffar till sig och konkurrerar mycket hårdare med oss. Och då måste vi skärpa till oss för att hänga med. Och det handlar ju både om att fler nya jobb behövs och fler kunskapsjobb och mycket utbildning och skola. Och integration, för att om inte samhället håller ihop då blir det till slut våldsamt. Och det har vi också sett de senaste åren. Vad som händer om det har hela områden där man känner att man inte är med. Det är där det blir skjutningar och bilbränder till slut. I värsta fall är det ju extremfallen. Och det vill jag ändra på. Och därför var Sverige kan mer var liksom det här långsiktiga uttrycket. Och sen hade vi en plan för ett starkare Sverige som vi lanserade våren 16. Det var då vi hade som finast mätningar också. För då blev det lite sammanhang och riktning. Och stakade ut mål då till 2025. På både 500 000 nya jobb och att halvera den här jobbklyftan mellan in- och utrikesfödda. Så det var väl liksom paketet sådär. Och sen var det bara det roliga kvar, tänkte jag, sommar 17. Det hade jag ju fel då. Men alltså, man har 4 år på sig och det är ungefär som ja, elitidrottare kan berätta om en OS-satsning eller något sånt. Att först tränar man och investerar på något sätt och sen är det tävling på slutet och då ska man vara i toppform. Och det är ungefär, det är ju samma tidtabell på det här. Så då är det investera och ändra först, och då blir folk lite sura, och vi skulle skära ner dessutom samtidigt och massa sånt. Och då ska man ta sig igenom det, och sen ska man ut och sälja och träffa folk.
Mm. Du återkommer i boken till något som du har pratat lite grann om, typ så här, att den som vill bli partiledare eller drömmer om det som barn eller så där, förmodligen inte blir så bra på det. Hur resonerar du då?
Ja, det ser det för egen del. Jag har verkligen inte gjort det. Jag har aldrig haft karriärplaner, och blir lika förvånad varje gång jag har fått frågor om ledaruppdrag. Så har jag förstått med åren att jag har fått det massa gånger och tycker det är kul att nå resultat och så här. Men det var verkligen inte något jag gick och fantiserade om när jag var liten. Och däremot så kan man möta i politiken i alla partier, tror jag, de som planerar väldigt mycket, att om 10 år ska jag nå det här och jag ska göra det där. Och om man tänker väldigt mycket på det, så tror inte jag man vågar göra det jobb som krävs i stunden. Jag tycker att bra ledarskap kräver också att man tar risk och är beredd att liksom lägga sig själv i potten ibland för att få saker att hända. Annars händer ingenting. Man kan ju få åka med ganska länge om man undviker det. Men då är man ju ingen ledare, det är något annat.
Men om man tar den här världen som jag brukar röra mig i lite mer, med showbiz och sådär. Alltså jag menar, Sara Larsson visste ju typ från några 4 eller 6 eller någonting sånt där vart hon ville. Eller Benjamin Ingrosso för den delen. Så otroligt målmedvetna från barnsben. Men det gäller alltså inte politiken, tänker du?
Det är nog olika med olika personer. Det finns säkert de som har fantiserat sedan de var pyttesmå om att de skulle bli riksdagsledamöter eller partiledare eller så. Men jag tror inte att det är absolut inte nödvändigtvis de som blir bäst på det. Nej. Det tror jag inte. Ofta om man pratar med entreprenörer till exempel, så det som brukar vara intressant, tycker jag, att höra då, det är ju om hur de... Ja, ett rent misstag ledde de in på vad de gjorde, och där hände någon oväntad grej, och där kraschar de kanske eller möter den här människan de inte visste att de skulle gilla, och då fick de saker att hända. Det tycker jag är mycket, mycket mer intressant, och jag tror att livet är så också på riktigt, om man ska liksom använda möjligheterna rätt. Man måste ju komma på också vad man är bra på. Och i 10-årsåldern kan man ju ha vilka föreställningar man vill om det, men man har ju strängt taget inte en aning. Nej. Inte vid 20 heller. Jag minns att jag tyckte jag var rätt mogen och fullfjädrad i 20-årsåldern. Jag minns det med lite skam på något sätt. För redan vid 25 förstod jag att det där var ju inte sant alls.
Men är du inte avundsjuk på de där som har haft riktning hela tiden?
Jo, ja. Vad skönt det måste vara.
Ja, eller hur?
Vi hade en klasskompis som visste redan när vi var... Jag tror hon visste i mellanstadiet att hon ville bli läkare när hon blir stor. Hon är det idag. Och blev det.
Men inte så bra eftersom hon ville det.
Men jättebra, hon är jättebra på det. Och visste det från början.
Ja.
Absolut. Så man kan vara det. Men de flesta andra av oss hade ingen aning då.
Hörru, jag är nyfiken på om du känner att du liksom valt din väg i livet alls, eller om den har valts åt dig.
Man måste ju svara ja och nej själv och röra sig i en viss riktning själv och så. Ledaruppdrag har jag fått massa gånger. Och jag tackar nej ett antal gånger också. Men de har kommit i såna här lägen där vi håller på med någonting, några stycken. Och det känns viktigt och roligt. Och där har någon kommit och sagt, ska inte du ta tag i det här? Och i vissa fall har jag svarat ja och haft väldigt kul och fått det att funka. Det här är det första liksom, riktiga misslyckandet på så sätt. Mm. Och det har varit olika grejer. Jag drev kiosk i stallet när jag var i, vad var det, högstadiet tror jag. Och det har ju inte med politik att göra, men det har med att fixa och få det att funka att göra. Och det är sådana lägen som jag brukar ha ganska roligt.
Var det lukrativt?
Det beror lite på hur man räknar. Vi lät det vara rätt mycket svinn i den där kassan faktiskt. Men vi gick precis plus att man kunde köpa godis nästa lördag morgon. Det var ambitionen. Jag skulle inte kalla det startup-verksamhet.
Nej, jag
alls. Nej.
Men om vi kommer överens om att du inte riktigt har valt väg, utan... Det är andra människor som har frågat dig vid rätt tillfälle.
Alltså, intresse för politiken har jag haft jämt så. Men jag har ju jobbat med annat. Och jag har fortfarande aldrig börjat karriärplanera, inte nu heller.
Men vad har du valt i ditt liv då?
Partner. Det är ett av de allra viktigaste valen överhuvudtaget. Mm. Jag träffar ju honom av en slump på...
En fest.
Ja, en fest som jag inte skulle gå på.
Ingen av vi skulle gå igen.
Nej. Så är det. Vi känner väl till varandras existens. Men jag hade inga planer på att det skulle bli vi. Och det hade nog inte han heller. Så funkar vi bara två. Men ganska snart så kände vi båda att så, det här är på riktigt.
Dejtade ni mycket innan det blev åka av, så att säga?
Nej.
Nej?
Nej, faktiskt inte. Han Nej, åkte klar. Till Indien ett tag.
Ja.
Och försvann lite. Mm. Och då trodde jag han försvann. Sådär. Det här är ju då sent 90-tal och det fanns ändå mobiltelefoner och han ringde inte. Men det är så länge sedan att det inte fanns riktigt fungerande mobiltelefoni i Indien. Det var därför han inte ringde, bedyrade han när han kom hem.
Ja, jag förstår.
Och sen, ja.
Det är bra att längta lite också.
Det är ju det, och hinna fundera lite. Och då visste vi båda vad vi ville när han kom hem.
Ja, har ni haft 20-årsjubileum?
Sen vi träffades borde vi väl ha haft det, ja. För det var ju då vintern 97-98.
Just det, men det firade ni uppenbarligen inte.
Inte storstilat, nej. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du är ju ändå en, eller har varit väldigt mycket en ledare i ditt liv.
Mm.
När grundlades den delen av det? Eller kom den med modersmjölken?
Jag tror den kom i, någonstans i mellanstadiet. Så jag är stora syster, men då måste man ju inte hålla på... för. Men när vi flyttade hem, vi bodde, alla stora systrar är och blir inte ledare. Det brukar vara så här, det är en faktor som jag känner igen, och ibland frågar man efter så här, plats i syskonskaran, och man är lite så här, vill ta hand om de som är lite yngre och sånt där. Men det måste man ju inte, och det är inte det som främst driver mig heller. Men jag var på klassåterträff för mina holländska gamla skolkompisar. Jag började skolan i Holland, och de var rätt förvånade över att jag hade ägnat mig så mycket åt politik och såg inga sådana spår i barndomen, så där tyckte de.
När var det här då?
Det var här om året, 2016.
Var du partiledare?
Då var jag partiledare, och så hade jag möte med Hollands premiärminister och var i Holland och sådär. Och då hörde de av sig, för de hade spanat in mig på Facebook och såg att jag skulle till Holland.
Okay.
Och då var det några stycken som träffades, och de skulle ha någon jubileum med sin gamla klass. Och frågade mig om jag kunde gå dit. Och det var ju jättespännande. Och då sa de att jag tänkte att du skulle bli sån där typ. Det trodde vi inte när vi var yngre. Och det fick mig att tänka till lite, för att i mellanstadiet och högstadiet i Sverige då, vi flyttade hem i början på 80-talet, då var jag sån här, inte särskilt aktiv, men jag var satt i elevrådet och jag var ordningsman och lite sånt där. Det började liksom komma sånt då. Och inte lika mycket i Holland. Vi hade en namninsamling mot djurförsök, det var i Holland i och för sig.
Just det. Då kom du på att man kunde gå till zoo? Eller vad?
Ja, det var jättebra. Alla var ju väldigt mot djurplågeri där och fyllde det här blocket snabbt.
Mm. Men du, och sen skriver du att flytta hem från Holland, det var liksom inte, det var väl inte det bästa som har hänt dig i ditt liv?
Nej, det tror jag inte.
Det blev lite krångligt.
Och ena sidan var det ju flytta hem, och man var glad att vara hemma och så. Och vi längtade alltid i Sverige när vi bodde utomlands. Men lite konstigt är det att vara... Ja, jag är född i Sverige och svenska som modersmål och allting. Och sen är det ändå så här konstigt.
För du visste inte vilka trasorna och bananer var?
Ja, men ungefär så. Och klädde mig inte som dem och pratade inte riktigt så där och så. Så det var ju... Nej, det var jättekonstigt.
Men bröt du på holländska när du kom hem?
Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag pratade väl som en utlandssvensk, jag var ju det. Och när man träffar dem så, man hör ju att de pratar svenska, men de pratar lite konstigt. Det är något som inte stämmer riktigt sådär. Vi övade lite svordomar med våra föräldrar, kommer ihåg, den där sommaren när vi skulle börja skolan på hösten. Men det var ju ingen vidare. Det var ju gammeldagsa vuxensvordomar. Det var ju inte användbart på skolgården, visar det sig.
Förkyvingen och så.
Ja, men typ. Ja.
Och du var inte klassens mest populära...
Nej, inte alls.
Nej. Fick du ordning på det senare?
Nej, det tror jag inte. Utan det var väl det som födde just den här liksom fixa-biten. För det var jag ganska bra på. Man kan ju ordna klassfest till exempel. Det är ju ett fiffigt sätt att få ha lite skoj. Och så det var inte bara den här präktiga elevrådsbiten. Jag var nog ganska präktig och var pluggis och så. Men lite fest och fix och sånt där också. Så det kan man ju göra om man inte... Inte bäst i klassen och inte sötast och inte mest poppis eller så. Då får man ju hitta något annat.
Men du blev aldrig särskilt populär ens på gymnasiet?
Nej, det tror jag inte. Men vi var ju ett väldigt bra... På gymnasiet kan man ju hänga med de andra pluggisarna. Vårt naturgäng av andra ambitiösa pluggisar från olika skolor. Vi är nog de som är tajtast än idag. För vi hade ju jättekul och fann liksom varandra där när vi hamnade i en hel klass med bara sådana. Det var ju toppen.
Varför gick du på den mest utpräglade överklassskolan av alla mest utpräglade överklassskolor?
Jag började inte där, men jag bytte dit. För det här är så länge sedan att det inte fanns så mycket annat att byta till egentligen. Det här är på 80-talet då som jag bytte skola.
Du gick enskilda som alla kungliga barn?
Jag gick ett handelsgymnasium liksom. Först och så bytte jag till enskilda. För att försöka få bättre betyg. Men det fick jag väl egentligen knappt.
Okej, okay. För du hade svårt att komma in på handelsen?
Ja, tog några år. Kom in på högskoleprov sen.
Varför fick du inte så bra betyg då, om du var sån jävla pluggis?
För att jag var bättre pluggis när jag var yngre än i gymnasiet. Då upptäckte jag ändå det här med kompisar och fest och Moderata ungdomsförbundet också lite. Där fanns det ju både och.
Det tog tid från dina studier?
Absolut.
Men har du kunskapsluckor?
Nej, det är osäkert. Ska du göra en quiz nu så svarar jag på en gång. Ja.
Jag var lite inne på, jag har ingen så här TP eller något.
Nej, tur.
Jag har besserwisser.
Åh nej. Ja, jag har stora kunskapsluckor, säger jag då, för säkerhets skull. Garanterat. Ja.
Vilket år vann ABBA med Waterloo?
Den är ju lätt. 1974.
Hade du någon tonårsrevolt?
Ja, att inte plugga liksom tillräckligt bra för att kunna komma in var som helst, det är väl lite revolt. Men jag var nog lite småtrist. Och pluggade på hyggligt och var ganska präktig. Men upptäckte ändå liksom kompisar och kalas lite.
Vad ville du bli?
Jag hade ingen aning, men när jag var liten ville jag bli veterinär. Och bara så här, tyckte om djur och var mot djurplågeri och sådär med 10-åringens logik. Så.
Är du för idag?
Nej, jag är fortfarande en stark djurvän.
Ja, bra.
Och så. Men jag vill inte längre bli veterinär. Och försökte inte heller. För någonstans i tonåren blev jag mer samhällsintresserad. Så. Jag ville bli journalist ganska länge. Och umgicks nog med sådana idéer i gymnasiet också. Jag hade inte politikerplaner då, men jag började engagera mig politiskt då. Och sen var det ju politiken som gjorde att journalistdörren ändå smällde igen. Det här opartiskhetskravet rök ju faktiskt.
Hur många dikter har du skrivit i ditt liv?
Det är väldigt få, okay. Om någon.
Men det jag har lyckats skrapa fram om dig som elev är ju att du var inte särskilt bra på gymnastik, men du spelade bas.
Mm.
Det är vad jag har.
Mm. Nej, men det stämmer ju. Det var ju också en pluggisk grej, antar jag. Det var ju jätte... Det är kanske det här med att leva med den här hippa komikertypen som har gjort att jag har legat lågt om min nördbakgrund. Men det är många politiker som har en nördbakgrund. Och jag är en av dem. Så jag spelar, vi spelar orkester, vi spelar kort på rasterna och så spelar jag i orkester. Och hängde i stallet. Fast mindre och mindre. Det tog ändå jättemycket tid med hästar. Och jag behövde skärpa mig lite för att klara studierna.
Kom du fram till basen via fiolen? Eller?
Nej, det var ganska enkelt. Jag tyckte orkester verkar kul och hade kompisar som spelade där. Och bas var lättare än fiol att få plats i. Och sen så var jag ju då rätt stor till växten faktiskt redan då. Alltså 1,80 blev jag redan någonstans i högstadiet. Och är man stor och lite kraftig som man var då så är inte liksom... Då är man inte den här flöjttjejen. Hon ska ju vara söt och smal och liksom så här flickig och ljuvlig. Och det var ju inte jag. Men om man är stor och kraftig så passar basen ganska bra. Och om man lyssnar noga på klassisk musik, då kan man höra om basen funkar eller inte. Och om den är med eller inte. Och fattas basen så låter det ingen vidare egentligen alls. Men det är sällan basisten är solist. Det brukar vara så här flöjten eller fiolen eller sång eller så. Som...
Eller cellisten ibland.
Kan det vara.
Jojo Ma.
Mm, oh, ja. Till exempel. Ja. Absolut.
Men du, nu sa du det lite i en bisats, men du sa så här, ja, jag var kraftig liksom. Hade du problem med det? Var det jobbigt?
När jag var liten så var jag rätt mullig.
Okej.
Okay. Det sitter i liksom när man är... Sitter i länge, tror jag. När tjejer döms så mycket efter sitt yttre så spelar det roll. Och är man då stor och tjock och växer upp när tjejer ska vara söta och gärna blonda och smala så där, då känner man väldigt starkt att så här, nej, det är jag alltså inte. Och det enda fördelen med det är att då får man försöka bli bättre på annat då. Det är nog därifrån en sån här ganska stark prestationsdrift kommer, att då får jag försöka fixa och göra istället för att bara.
Men du är ju uppenbarligen inte särskilt viktig nu.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Var det någonting du tog ett beslut om eller hände av sig själv när du växte? Eller?
Ja, eller så var jag väl inte så tjock om jag tittar på gamla bilder.
Kanske
så
där. Du upplevde det själv?
Ja, ja visst. Okay. Det är nog mer att tjejer är hårda mot sig själva.
Men det är ju intressant om du har haft...
Ja, det är intressant om hur man bedömer varandra och vilka spår det sätter och sådär. Nu börjar då mina gamla klasskompisar ha 50-årsfest och vi har hemskt trevligt och vi pratar rätt mycket om olika sådana här roller man hade. Så är det väl på klassåterträffar och 50-årsfest överhuvudtaget. Mm. Och alla kommer ihåg så här vad man var i hackordningen fast man inte sa det riktigt då. Men alla visste ju ändå och har gått och funderat mer eller mindre på det.
Mm. Men du var ju 13 bast när du gick med i MUF. Varför gjorde du det?
Det var ju en jättebra kombination då. Det var ju liksom samhälle och fest. Det var både och. Det var ju en väldigt politisk tid.
Fick du dricka alkohol fastän du var 13 på de här festerna?
Det kan man väl erkänna så här i efterhand att det fick man. Kanske inte när jag var 13, okay. Men före 18.
Ja.
Så var det absolut. Ja. Där var ju när MUF var som allra störst och det var fest. Och där kunde man träffa andra ganska nördiga elevrådstyper från andra skolor i Stockholms län. Och till och med åka till innerstan. Det var ju det största som fanns om man bodde i Danderyd där vi bodde då. Det var ju urspännande. Så det fick jag inte göra före 15-16 eller så då. Men då fanns det. Innan dess var det lite politik också. Det blev det ju sen också. Men vi hade en väldigt vänsterradikal samhällskunskapslärare som till min stora glädje faktiskt kom på min bokrelease. Jag håller kontakten med honom. Det tycker jag var jätteroligt. Han provocerade oss ganska mycket. Och hade då vår åttonde klass när det precis hade varit löntagarfondsdemonstrationer. Och han lät oss förstå att det gick inte han. Och sen så testade han, han provocerade oss ganska mycket. Och det var rätt bra. Alltså, då tvingade han oss att tänka till och ta ställning. Och det var okej att inte tycka som han om man kunde liksom ta hem det. Och det var ju rätt kul.
Men du brukar göra en poäng av att du är född typ i Skärholmen, va?
Mm.
Och sen uppvuxen då delvis i Holland men sen i Danderyd. Tror du att du hade blivit moderat om du bodde kvar i Skärholmen?
Ja, jag tror och hoppas det. Det är inte jag som brukar göra poängen. Det roliga med det här är att det är så många andra som ska sätta etiketter på en. Och som det heter så här, va? Jag skulle just snobbstämpla dig. Eller om du har bott där, är du sån då? Och jag har lagt märke till det och det är ganska intressant. Jag hoppas att jag hade blivit det. Mm. För det handlar ju om... Framförallt är jag nog ganska liberal egentligen. Moderaterna har ju både och, liksom det konservativa och det liberala. Och det här att tro på människan och att man ska kunna forma sitt liv och att man ska kunna göra vad man vill och kan oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Och så. Det tror jag väldigt, väldigt starkt på. Och det behövs ju i allra högsta grad om man växer upp i Skärholmen. Det behövs om man växer upp i Danderyd också.
Kommer dina föräldrar från pengar?
Nej. Min farfar gjorde det, men det var inte den farfar som jag växte upp med som barn. Farfar och farmor kom ifrån miljöer med både ekonomisk och social status och så, men förlorade den. Och den här farfadern lämnade min farmor och vi växte inte upp med honom. Så mina föräldrar fixade det själva i väldigt hög utsträckning. Det var de som flyttade ihop i Skärholmen. Det var de som tog hela familjen till Djursholm sen också. Och på vägen dit hade de jobbat mest. Och de var ingenjörer. Men inte akademiker och inte födda med några guldskedar i någon av munnarna, tycker jag.
Men definierar du dig som medelklass?
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata lite om dina intressen. Vad har du för intressen egentligen?
Alltså politik var en rätt stark hobby som jag höll på med ganska mycket. Och fick jobba med. Och fick jobba med så till den grad att det inte fanns utrymme för till exempel hästar eller musik eller så. Får ju välja bort det på något sätt. Jag fick barn 2006 också. Och så vann vi valet på hösten. Och då blev det liksom bara det helt och hållet i 11-12 år. Och då var det fel period i livet att utveckla en annan hobby. Sådär. Så både jag och David har ju fått förmånen att jobba med våra hobbies. Och då ryker andra hobbies. Men jag tycker fortfarande, jag gillar ju fortfarande musik och hästar och djur.
Men på vilket sätt gillar du musik? Alltså, tar du fram gitarren ibland? Och
jag är lyssnare då mest. Okay. Så jag spelade piano och bas, men har inget instrument hemma.
Men varför har ni inte det? Ni har ju stort.
Ja, skulle ju kunna.
Ja, verkligen. Precis. Jag gissade bara att ni hade stort.
Nej, inte så att det... Alltså det skulle märkas om vi hade piano hemma. Men ja. Det skulle få plats, ja.
Alltså vad lyssnar du på? Vilka är dina kompositörer?
Det kräver ju lite koncentration. Alltså antingen kan det vara för att ha mys i bakgrunden. Du nämnde Jojo Ma och Celister till exempel. Och så här Bach cello sviter är ju känt klassiskt, ganska tillgängligt och underbart att ha i bakgrunden när man är hemma och fixar så här. Men att lyssna på en riktig symfoniouvertyr som man inte har hört massa gånger och inte hade på sådana klassiska pärlor skivor. Det är häftigt för det är som att titta på ett pussel fast man lyssnar.
Mm.
Och så hittar man olika små bitar och börjar fatta hur de olika instrumenten jobbar ihop. Men det är en annan grej än lyssna på slagen när man springer. Det är inte slask, det är verkligen tvärtom.
Fick jag några kompositörer egentligen?
Nej, en som var rolig att spela var Rossini.
Ja.
För det är sån här... Du hör verkligen att alla olika instrument fyller olika funktioner och det bildar en helhet. Tricket med orkester är ju att om alla skulle spela samma instrument, det skulle låta fruktansvärt tråkigt. Och om alla skulle bara spela precis på sitt sätt, det funkar inte heller. Det skulle låta illa, båda. Utan tricket är att få de här olika pusselbitarna att passa ihop och bilda en helhet som är större än dig själv. Och så är ju ledarskap faktiskt när det är som bäst också.
Mm. Skulle det låta annorlunda ifall man tog bort dirigenten?
Ja, tror jag. Ja. Och basen.
Mm. Du, har du trädgård?
Vi bor i radhus.
Ja. Och det är man ha en liten teppa
för då delar man en liten teppa med några före detta villaägare som är väldigt ambitiösa i att hålla ordning på trädgården.
Mm.
Och vi är inte lika ambitiösa med det.
Ja, men jag tänker ändå att du som ändå har varit liksom borderline utbränd och sådär, det känns som det hade varit en naturlig grej att ägna det här året åt.
Vi har ju fritidshus.
Ja.
Och det är ju jätteskönt. Och min mamma bor där. Så att det är väldigt skönt att vara ute i skogen så där och bara slå ner sina rötter lite på något sätt. Bara gå omkring där och vara väldigt osminkad och få lockigt hår och bara vara. Det är jätteskönt.
Du brukar prata om Sörmland. Det är ju ett stort landskap. Jag gissar att det är Gnesta-trakten.
Ja.
Det är ju vackert där nere, tycker jag.
Det är väldigt fint.
Mm. Och man kan åka pendel till Gnesta. Mm. Det är inte dumt. Men du åker inte mycket pendeltåg, du inte?
Jag har gjort det många mil, men det var länge sedan.
Ja. Men hur är det med vanligt folk där ute? Alltså, blir du stoppad hela tiden och får prata med dem? Och...
Ja, varje dag. Men alla är väldigt snälla, det är ju stor skillnad.
Mm.
Det var de ju förut också. De elakaste grejerna är mest mediespel och partiintriger. Så.
Och sociala medier, va?
Ja, gud ja.
Mm.
Absolut. Så vanliga människor man möter, det är inte de som skriker hora och landsförrädare och sånt där efter en. Det är mer Twitterfält, kommentarsfälten och sånt. Så folk är jättesnälla och säger mest väldigt vänliga saker överhuvudtaget. Och blir glada om de tycker att jag ser ut och mår bra och kommer fram och säger det. Det är jättegulligt. Så att det är ju andra sidan att synas så himla mycket. Om jag har varit en sån här medial figur, det går man inte att tänka på själv. Jag har ju fullt upp med att stå på benen och sköta mitt jobb på något sätt. Men alla har ju fått följa med liksom i upp- och nedgång. Och det följer ju välja sympatier också. Folk är ju hemskt engagerade i hur det har gått och hur det har varit. Och hoppas att man mår bra. Det gör
och
jag.
Och det gör jag, precis. Mm. Men när åkte du kommunalt sist?
Ja, häromdagen.
Okej. Okay. Fick du vara i fred?
Det beror på vad du menar med i fred. Jag fattar att jag är igenkänd. Men folk är väldigt snälla och respektfulla, tycker jag.
Vi bor i Stockholm också. Man är inte så starstruck här, generellt.
Nej, nej. Det är väldigt vanligt att man ser den här blicken. Det vet du också.
Mm.
Att så här, där är Kristoffer Triumf. Men jag tänker inte visa honom att jag känner igen honom. För det skulle vara lite uncool. Så jag fixar mitt eget skägg istället och försöker se lite oberörd ut.
Mm.
Den minen. Den är svår att beskriva, kanske. Men du vet vad jag menar.
Ja, jag tror att det händer dig ungefär 6 triljarder gånger oftare än det händer mig. Men någon gång om året så känner jag det kanske. Absolut. Men du, nu hoppar jag tillbaka då till dina intressen. För jag är väldigt nyfiken på vad det är med schlager och Melodifestival som är så jävla bra egentligen.
Ja, vad är det? Alltså det är så enkla... Det är glatt och mysigt och svänger. Och sen är det väl en grej att... Jag alltid gillade både ABBA och Melodifestivalen när jag var barn och när vi bodde utomlands. Och då hade jag ju ännu inte lärt mig att det var uncool att gilla det. Det kom ju sen då när vi flyttade till Sverige. Och det har jag i mig sådär att bara, det är ju visst det är mysigt. Och sen till min stora glädje så blev det ju poppis igen med Melodifestivalen. Och nu är det kanske inte lika poppis, men jag gillar det ändå och har liksom alltid gjort och står för det. Så det är väl liksom, det är väl det framförallt. Och sen blir ju det...
Förlåt bara, men vad betyder det att du gillar det? Alltså, förr när det fanns så här CD-skivor för, med årets låtar, gick du att lyssna på dem då?
Ja, eller? Absolut.
Ja, okay.
Och rätt låt vann skivorna. Aha. Det fanns två, en med vinnarna och en med favoriterna som var så här, de andra, de lite otippade favoriterna. Så. Jag älskade båda. Och sen så blev det väl också, det här kan ha spårat ur i mediebilder av mig, kanske. För de saker man berättar om sig själv så där i början i intervjuer, de blir ju jättestora.
För att leva med sen.
Om man berättar om en bok man tycker om, då blir det favoritförfattare i alla faktarutor sen. Så jag har liksom andra intressen än Melodifestivalen också.
Ja, till exempel antar jag, nu gissar jag bara, men jag antar att du borde ju rimligen tycka en del om stand-up, eller?
Ja.
Du måste ju ha sett en del.
Absolut.
Vilka är dina favoritkomiker då?
David Batra är ju en stark favorit.
Alltså. Okay.
Ja, han är väldigt bra,
alltså,
tycker jag.
Får kolla upp.
Ja, exakt. Lägg namnet på minnet. Mm. Sådär. Han kan bli något, den där.
Mm.
Så. Och sen finns det ju andra svenska bra. Marika Karlsson är en sån jag har haft ögonen på länge.
Mm.
Och hon börjar väl bli känd även utanför stand-up-kretsar nu sedan länge. Det finns ju en helt ny generation som har vuxit upp när stand-up liksom har funnits. Mm. Alltså för många, många år sedan när, ja, du och jag är väl ungefär samma ålder, när man såg på Släng dig i brunnen på tv och sådär. Mm. Då kanske man trodde att de improviserade eller sådär. Och förstod inte riktigt hur det funkar. Att det var någon som var lite kul på en middag som kunde ställa sig där. Och så är det ju absolut inte alls. Nej. Jag har ju sett hemma att det är väldigt hårt arbete och väldigt mycket slipa och try and error för att komma fram till några minuter bara.
Du skriver också i din bok att man kan känna sig väldigt ensam som partiledare. Mm. Och jag tänker att det finns nog inget jobb som jag kan tänka mig där det är fler människor kring en hela tiden. Hur får du ihop det där?
Det är jättekonstigt. Nu snodde du min replik. Jag ska ju precis säga det. För det är verkligen en paradox. Mm. Alla tittar och allt är till allmän beskådan. Och till och med på jobbet kan det ju vara så att om man går ut ur sitt rum så möter man folk som tittar och kanske vill ha någonting av en eller positionera sig eller så här. Och det är ganska få som man bara kan ta av hela rustningen med på något sätt. Och luta sig inåt och kanske vara ledsen och arg. Eller säga, vad fan gör vi nu? Nu sa jag det. Eller så. Mm. Det är lite konstigt. För när man väl är där ute då ska alla ha åsikter om precis allting. Man vänder sig vid det och tar inte allt personligt. Det kan man inte göra. Då går man sönder första veckan, tror jag.
För du har ju ändå, vilken fråga du än ställs inför som partiledare, nu gissar jag bara, men så kan du ju alltid bolla det med någon. Mm. Men då är ju jag mycket ensammare än du.
Ja, det är det nog. Ja. Det är det nog. Det man måste tänka på som partiledare bara är att man kan inte bolla vad som helst med vem som helst. Okay. Så måste hålla lite ordning på det. Mm. Så jag hade jätteduktiga medarbetare, man har tillgång till vilka experter som helst. Det är ju jättebra. Det är en rätt stor apparat omkring så här, partiledartal i Almedalen till exempel. Det är ju grupparbete i allra, allra högsta grad. Och sen när man väl går ut där, då måste man ju stå på sina egna ben. Och det är min röst som måste bära och mitt ord och hela jag ska liksom recenseras från alla håll. Och på vägen dit har man en massa hjälp. På så sätt är det mycket, mycket mer grupparbete än ditt jobb. Det är det.
Har du gofat det tal någon gång?
Ja, det har jag nog. Alltså, det är så bra och dåliga. Men inte liksom. Jag var nog rätt leveranssäker. Kanske var det därför jag kallades tråkig. Det är inget mega haveri i ett tal. Så. Det har hänt tekniska haverier ibland. Sådär att jag skulle börja jobba med att ha sån prompter. För det är lite kul. Det är ju inte lika kul när man är utomhus bara, för då är ljuset konstigt och så ser man ingenting. Och så ser man hur den ena skärmen bara blir helt svart och det försvinner. Och så bytte vi till nästa gång så var det manuslappar istället och då är det en av dem som blåser bort. Sånt händer ju. Mm. Alltid är det något sånt där.
Och då får du rädda det.
Men inte liksom att jag råkat säga könsord eller liksom ljuga. Så. Jag tror aldrig jag ljög i nationell tv eller så.
Okej. Okay. Men det är många av dina kollegor som har gjort.
Nej, de flesta är ju rätt försiktiga.
Men en sak som framkommer i din bok och som jag är, alla har ju kanske sett House of Cards till exempel, där det är extremt mycket intriger. För en av dina kollegor ringer ju när du är på väg och liksom röstas bort.
När man krävt min avgång första gången.
Precis. Där, så. Och så säger han så här, du fan, ge mig ett bra jobb så stöttar jag dig.
Hjälp mig att hjälpa dig. Så. Ja. Det är som i en film lite.
Ja, exakt. Men är det där vanligt?
Nej, det tycker jag väl inte. Jag tar upp det för att det är extremt.
Okej.
Okay. Men maktspel är ju, förekommer ju. Och det finns det fler som ägnar sig åt.
Men du namngav honom, eller hur? Har han hört av sig?
Nej, vi har inte träffats. Sådär.
Nej, okej. Okay. Men det där får han ta.
Ja, men det tycker jag det är, för det var så pass extremt ändå.
Men vad menar du med maktspel då?
Jo, men det förekommer. Det verkar vara så att väldigt många journalister gillar House of Cards, för det är drama och det händer jättekonstiga saker. De flesta av mina politikkompisar föredrar ju antingen Vita huset då eller borgen. Det tycker jag är mycket, mycket bättre. Mm. Borgen är ju mysig. Det är drama och maktspel och går åt helvete ibland där också. Men sen är det på det stora hela så en kvinna som försöker få ihop det. Och det går inte alltid som man har tänkt sig. Det tycker jag är mer mänskligt. House of Cards är ju hårt skruvat, måste jag säga.
Och så där går det inte riktigt till.
Nej.
Men vad det säger faktiskt...
Svensk liksom... politik kan vara elak ibland också, det kan ju.
Jo, men berätta om något maktspel då, för att jag ska fatta, alltså som du faktiskt har upplevt.
Ja, men det där är ju ett exempel som jag har med i boken. Och det är därför jag ger honom också att ta upp det. För det är ju ett läge där jag skulle kunna... Jag blir erbjuden att köpa stöd egentligen. Och det hade jag ju kunnat välja att göra. Men då hade jag ju inte kunnat se vare sig mig själv eller mina vänner i ögonen. Eller de som hade det där jobbet som det handlade om. Och det ville inte jag. Nej. Och då tog jag en risk.
Har du fler exempel?
Det där är det mest extrema. Men det pågår ibland. Och det som har hänt, skälet till att jag vill ta upp det också. Dels att jag tycker det är osympatiskt just det här fallet. Men dels att... Det pågår en del sånt maktspel i en organisation som har vant sig vid makt. Vi hade ju regeringsmakten i 8 år. Och det är ju jätteroligt när det börjar. Och det är jätteroligt när det fortsätter. Vi blev ju omvalda med starkare stöd 2010. Men det födde ju också en ganska många som hade det som heltidsjobb. Och som kan fixa jobb till någon man känner och gillar. Och man får bra betalt och alla sådana grejer. Och det vill ju folk behålla. Och så förlorar vi valet och då får man ju inte behålla det. Och då måste man ju slita ihop till ny makt för att kunna fördela nya positioner. Men ett antal har ju då vant sig vid att ha och få behålla makt och börja bete sig väldigt nervöst när det hotas. Det är det som händer här egentligen lite. Det blir otåligt bland de egna i partiet då. Det var ju inte väljarna som underkände mig. Jag har dåliga mätningar ibland, absolut. Och bra mätningar ibland också. Men väljarna fick inte göra sin bedömning så här som man brukar och har gjort förut. Utan det var de egna som tänkte, vänta, vad ska hända med mitt jobb om det går dåligt?
Hörru, hur är det liksom med fallskärmsavtal när en partiledare slutar?
Det har man, jag hade det ett halvår ifrån partiet. Och det har man i sitt liksom. Avtal. Och sen så är som före detta riksdagsledamot så får jag betalt fortfarande, fast lite mindre än förut.
Okej. Okay.
Så. Och sen tänker jag försöka försörja mig för egen maskin så småningom, såklart.
Herregud, du är ju utgiven författare nu.
Exakt, Jag har inte fyllt 50 heller. Nej. Så jag tänker inte bli pensionär på väldigt, väldigt länge.
När gör du det då? Fyller 50 alltså?
Om 2 år, jag är född 70.
Okej. Du har blivit bjuden på chokladpraliner av Stefan Löfven.
Ja.
Vad var det för praliner?
Vad var det för märke? Choklad oftast.
Okej.
Olika... märken, aha, tror jag. Mm. Alltså... Och jag kan breaka för första gången någonsin i varvet att allra första gången han bjöd mig på något gott var faktiskt blåbärsmuffins. Det var tidigt hösten 2014. Sen blev det oftast chokladpraliner.
Jag förstår. Men det kunde vara alltså den här som inte är Aladdin utan den som är blå istället, till exempel, eller?
Ja, kan ha varit. Eller såna här små fyrkanter med såna här ganska diskreta små saker.
Aha. Jag vet inte
eller att
menar.
Det kommer ett litet fat om man är i Rosenbad då, om man är i gästmatsalen. Mm. Så kan man få ett litet fat med små praliner på. Det kan man i riksdagen också.
Okay.
Så här små runda, små himla goda oftast.
Men de kommer inte liksom från Ejes eller något så här fint Östermalmsställe? Utan det är Ica.
Jag vet praliner. Inte vad han hade köpt dem.
Nej. Tror du att han hade
gjort
det själv?
Jag får bjuda hit honom och fråga någon gång.
Men han har
jag tror inte
det.
Han hade köpt dem själv i och för sig. Det tror jag nog att Rosenbad hade gjort.
Jag fattar.
Men de var goda.
Du, vad tänker du om din framtid då?
Att den ska bli skön och lång egentligen. Karriärplanera har jag liksom aldrig gjort. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om min familj och är väldigt glad att ha den kvar efter allt det här. Det är många som kraschar sina äktenskap och sådär under sådana här jobb. Och det lyckades jag undvika, vilket glädjer mig väldigt mycket. Så vi har varandra och vi har en 12-åring och en liten hund. Och det trivs jag väldigt bra med. Mm. Och sen kommer jag ju vilja göra något igen. Jag gör ju det nu. Jag sitter på Handelshögskolan. Och jag har styrelseuppdrag och jag jobbar ju och skriver bok och så här. Men det är väldigt kul att jobba med olika saker nu. Jag måste liksom inte ha en titel igen eller en position sådär. Det har jag haft så himla mycket. Utan jag vill göra något, jag vill göra skillnad igen. När det är både viktigt och roligt och bra folk som brinner för något, då brukar jag ha jättekul och ta ganska mycket ansvar och engagera mig rätt mycket. Men vad det är har jag ingen aning om. Nej. Och det kan bli flera olika saker till.
Har du blivit erbjuden landshövdingskap?
Nej.
Nej. Diplomat? Karriär?
Jag har blivit erbjuden internationellt uppdrag. Har jag blivit.
Mm. Du tackar nej.
Men tackar nej än så länge. Mm. Nu vill jag bo hemma och inte flytta. Men gärna engagera mig mycket och resa ibland. Jag har varit på jobb i Indien och England och sånt. Det är bara roligt.
Och flyga, det tycker du, det ska man göra. Flyg på bara.
Det kan man göra. Och så måste jag ta medicin om jag flyger långt.
Ja, just det. Men du tänker inte...
Klimatbiten tänker du på exakt. Nu också. Men det beror på varför man flyger. Flyga omkring planlöst är väl fånigt såklart. Och dyrt. Och
en rolig vits också.
Men att kunna... Ja, det har du rätt i. Mm. Nu är inte Göteborg, jag är på att missa det liksom helt. Men att kunna åka till Indien ibland är ju faktiskt väldigt... Väldigt roligt och givande, och jag tror att utbyte med andra länder är bra. Och sen tror jag på teknisk utveckling och klimatansvar också.
Vill du rekommendera något?
Ja, att köpa boken inifrån i julklapp till alla man känner. Vad är det för kommersiellt eller? Lite.
Kanske kan bjuda på en till.
Lyssna på Värvet.
Ja, men det gör de ju redan.
Ja, det gör de ju redan. Det är sant. Att spänna av till jul då. Det här att man tror att man måste ha hemlagat allting och ha städat hela hemmet mer än någonsin och bjuda hem alla släktingar hem till sig och sen går man sönder och kanske är sjuk redan när julafton börjar. Det är ju inte så smart och väldigt många har provat det tror jag. Men spänna av och äta gott med sina närmaste är faktiskt jättemysigt.
Vad firar du jul?
Jag ska försöka följa detta. Och har därför inte heller bestämt plats. Utan okay. Det får bli lite där familjen funkar. Där så många som möjligt kan vara med. Och där det blir bra mat.
Jag förstår. Vad önskar du i julklapp?
Att det är också bara det. Inga prylar alltså. Absolut inte. Möjligen en bok som jag inte visste att jag ville läsa. Och annars bara tid. Att bara vara med sina allra närmaste. Och äta gott och bara mysa.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Alltså först kom jag liksom inte på någon som var känd. Och så tänkte jag ett varv till och kom på att det måste ju inte vara någon som var känd. Men någon som skulle vara väldigt intressant att höra dig gräva i och intervjua på djupet. Det är någon som är liksom, allra helst att sluta vara fundamentalist. Alltså vad rör sig i huvudet på den som blir så extrem att man är beredd att ta till våld? Och hur kan man bli sån? Det är man ju nyfiken på.
Men du har inga namn där va?
Nej, jag känner inga sådana, som tur är kanske.
Får sätta min producent på jag är rätt på den.
Det kan vara en spännande lyssning kanske. Ja.
Du, stort tack för att du tog dig tid. Vad mysigt att träffa dig.
Stort tack för att jag fick vara med.
Ja, och nu sitter du kanske och funderar på om det möjligen finns en uppvärvning med Anna Kinberg Batra att se någonstans. Och det gör det. På Värvets Instagram hittar du den, @varvet, och där kan du också slussas vidare till Annas eget konto. Hennes bok heter alltså Inifrån och finns ungefär där böcker finns. Nästa vecka blir det musik i Värvet.
Jag vet att det är väldigt så håsat det här med man ska vara med Så mycket bättre, att det skulle vara wow för karriären. Ärligt talat så har jag inte märkt det.
Yes, jag har haft äran att samtala med Louise Hofsten, och resultatet av det hittar du i samma kanal som du lyssnar på nu. Så stay tuned, så hörs vi. Tack för idag, hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri
Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.